Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varning för skildringar av grovt våld. Varning också för extrem sydstatsrasism och hatbrott. Flickan trycker geväret i magen på honom. Hon väser sammanbitet. Släpp min pappa nu! Mannen bara hånler. Han känner sig helt säker på att hon inte vågar skjuta honom. Han släpper inte taget om hennes pappa. Hon fräser på nytt. Jag sa släpp honom! Ett skott brinner av. Mannen tar sig kvidande över armen. I panik slänger hon igen dörren. Flickan inser att de måste låsa in sig. Hon hör glas krossas någon annanstans i huset. Bakdörren, tänker hon. Hon springer snabbt genom huset med geväret i ett fast grepp, redo att försvara sin familj. Hon kan höra sin pappa skrika. Hennes mamma skriker också. Hon stryker bort tårarna och ser hur bakdörren sparkas in. Hon lyfter geväret och skjuter ett skott mot dörren. En man som tagit sig halvvägs in faller ihop. Bakom honom står en man till. Han har ett vapen. Han börjar rikta det mot henne. Hon skjuter utan att tveka. Doften av krut fyller luften när skottet brinner av. Hon blir nästan chockad över att hon var snabbare än honom. Hon ser hur mannen segnar ner på golvet. Det hon inte vet är att det här bara är början på massmordet. Massmördarpodden och Koi. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund och det är hennes premiär i Massmördarpodden. För klippning och ljud ansvarar Emil Drugge och jag heter Dan Hörning. Först vill jag berätta att vi har ersatt många ord i det här manuset med ordet afroamerikan. N-ordet eller pluralet afroamerikaner. Det var inte orden som de vita invånarna i Orange County använde 1920. Och Cowie är ett samhälle som ligger 19 km nordväst om staden Orlando i delstaten Florida i USA. Countyt är Orange County. Och som namnet antyder så är en stor produkt i området just apelsiner. Och Cowie grundades i mitten av 1850-talet, strax före det amerikanska inbördeskriget. I området fanns vidsträckta träskmarker och ängar, och även en stor sjö. En man som heter Dr. Stark upprättade ett läger i Cowie tillsammans med sina 23 afroamerikanska slavar. Efter honom döptes sjön till Stark Lake. Det lilla lägret växte upp till en by. Byn växte till ett samhälle och till slut en tätort. Namnet Cowie är taget efter en flod i Tennessee med samma namn och språket är Cherokee. Cowie betyder aprikosvinranka på Cherokee. och det har tolkats som en passionsblomma. Passionsblomman blev därför staden Ocoee's symbol. Efter att amerikanska inbördeskriget slutade 1865 ökade befolkningsmängden i Ocoee. Många sydstatssoldater bosatte sig i Ocoee efter kriget och bedrev jordbruk. Den vita befolkningen var från början i majoritet. Eftersom sydstaterna förlorade kriget avskaffades slaveriet 1865. Afroamerikanerna, som tidigare hade hållit som slavar, fick nu försöka skapa sitt liv i frihet. Notera att de givetvis inte hade lika mycket tillgångar som de vita i området. De fick alltså börja skapa sitt liv i frihet omgivna av de vita människorna som gick ut i krig för att afroamerikanerna inte skulle bli fria. De vita kontrollerade alltså nästan alla resurser i området. Här lämnar vi Ocoee för ett tag, men vi ska återvända dit snart. För vi ska fokusera på det här dramats huvudperson, Julius Perry. Perry föddes 1868 och inte i Florida. Han växte upp i staden Travelers Rest i South Carolina. Hans föräldrar var nyligen frigivna slavar. Vi vet nästan ingenting om hans uppväxt, men när han blir 22 eller runt där, 1890, bestämmer han sig för att tillsammans med sina två vänner, Mose Norman och Valentine Hightower, att packa allt de äger och bege sig söderut mot Florida. Julius Perry, Mose Norman och Valentine Hightower är alltså alla afroamerikaner. De tänker börja ett nytt liv och av någon anledning vill de göra det i Ocoee. En källa uppger att det är den bördiga jorden som lockar vännerna dit. Det är en lång resa från South Carolina. Julius och hans vänner är varma och trötta när de kommer fram till Ocoee. Den 606 kilometer långa resan från South Carolina år 1890 är förstås ingen lätt resa. Åsnorna som har dragit den skrangliga trävagnen till Florida är också utmattade. Allt det de unga männen äger ligger under en dammig filt på vagnen. På 1890-talet ökar den afroamerikanska befolkningen i Ocoee snabbare än den vita. I slutet av 1890-talet blir den så pass stor att två väletablerade afroamerikanska samhällen utvecklas runt stadskärnan. Till slut blir området i centrum omringat av dessa två samhällen. Så i mitten av stan bor det vita och runt omkring bor det afroamerikaner. Och Ocoee blir väldigt segregerat. De vita talar om de afroamerikanska delarna av staden som det norra samhället och det södra samhället. Det norra samhället kallas även för metodistkvarteret. Anledningen till det är att metodistkyrkan ligger i den norra delen av staden. Metodistkyrkan håller sin första gudstjänst 1890 och Julius Perry är en flitig kyrkobesökare. Detta leder till att han arbetar en tid som diakon i metodistkyrkan. En diakon söker upp och stöder människor som är i behov av hjälp. En diakon ska även försvara människors rättigheter, stå på de förtryckta sida samt uppmuntra till goda gärningar. Det passar ganska bra in på Julius Perry. Det södra samhället blir lokalt kallat för baptistkvarteret. Samhället där växer fram runt baptisternas omålade träkyrka som grundas 1896. Julius Perry och hans vänner trivs i Ocoee och skapar sig ganska bra liv. Det går 24 år. Det blir 1920. Ocoee har 1920 drygt 1100 invånare och nästan hälften utgörs nu av afroamerikaner. De vita medborgarna i Ocoee är mycket stolta över sin stad. Man kan säga att Ocoee är fyllt av vit stolthet. Exakt just sån stolthet. White pride. I Ocoee grundas den tredje Ku Klux Klan-enheten i Florida. Den vita befolkningen är otroligt stolta över det. De är stolta över allting som är vitt. 90% av stadens poliser, offentliga tjänstemän, advokater och domare är 1920 medlemmar i klanen. Det här är 1920-talet. 20-talet är en del av klanens storhetstid. Ku Klux Klan kommer att figurera mer i framtida avsnitt av Massmördarpodden. Ni såg ett förstadie till dem i avsnitten om USAs värsta lynchning, men det här är Ku Klux Klan precis som ni tänker er dem. Det ni behöver veta 1920 är att klanen är en organisation för, citat, vita, infödda, 100% amerikaner, slutcitat. Klanens vision var vid den här tiden, alltså tiden för den andra versionen av Ku Klux Klan, att, citat, skydda hemmens lycka, i allt upprätthålla den vita rasens härskande ställning, vara mänskligheten till välsignelse och bevara ständigt levande den heliga elden av obrottslig hängivenhet mot den rena amerikanismen, slutcitat. Trots klanens starka närvaro så har en afroamerikansk medelklass börjat få fäste i Ocoee. Och i den afroamerikanska medelklassen är de tre vännerna Mose, Valentine och Julius Perry mycket framgångsrika män nu i 50-årsåldern. De äger stora områden jordbruksmark. All den här marken ligger på norra sidan av staden. De tre vännerna arbetar mestadels med jordbruk men också som entreprenörer inom byggbranschen. Alla tre har med tiden blivit mycket välbärgade och framträdande i Ocoee. Julius Perry speciellt är ett välkänt namn i staden och i området. Både bland den afroamerikanska och den vita befolkningen. Affärsmän, fruktplockare, jordbrukare, politiker, poliser och medlemmar av klanen, alla vet vem Julius Perry är. Julius har stort inflytande. Han arbetar hårt, men han har också koll på att allting sköts som det ska i Ocoee. I relationen mellan vita arbetsgivare och afroamerikanska arbetare. Alla vita som vill anställa afroamerikaner behöver gå via Julius Perry. Hans roll kan jämföras med en rådgivare eller en förhandlare eller kanske till och med ett fackförbund. Det är Julius som ser till att de afroamerikaner som blir anställda av vita inte får för lite betalt eller behandlas för illa. Det är ett väldigt tungt och slitsamt arbete för de som arbetar på gårdarna. Arbetsgivarna som är beroende av hårt arbetande arbetskraft måste betala därefter. Julius Perry ser på det här sättet till att ingen blir lurad och eller utnyttjad. Julius brinner för sitt folks rättigheter. Han arbetar hårt och han uppmuntrar unga afroamerikaner att studera. Han poängterar ofta vikten att de måste stå upp för sig själva och sina rättigheter. Julius har blivit en av många beundrad medborgarrättsledare. Han är en godhjärtad och mycket respekterad man som verkligen bryr sig om sitt folk och deras rättigheter. Julius är sedan länge gift. Hans fru heter Estelle och tillsammans har de 4 barn. De har 3 söner och de har en dotter som heter Coretha. Coretha kommer att vara ganska viktig i vår historia. Familjen Perry äger mycket mark och bor på en väldigt stor gård. Den övriga familjen uppfattas liksom Julius som varma och godhjärtade människor av den övriga afroamerikanska befolkningen. Deras hem står regelbundet öppet för människor som har hamnat i nöd. Om en afroamerikan är i minsta trubbel vet de att det alltid finns trygghet och skydd hemma hos familjen Perry.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Julius vän Mose Norman tycker om att leva lite mer överdådigt. Tillsammans med sin hustru Eliza vill han njuta av livet. De har arbetat hårt med att odla på den 40 hektar stora apelsinlunden som de äger. Mose har en bil. Han kör runt på de stenlagda gatorna i centrum bland de vita med sin bil. Han är stolt som en tupp bakom ratten på sin tjusiga sexcylindriga Columbia Cabriolet. Bilen har vita sidor och de senaste bildäcken med silverekrar. Det här är en mycket elegant bil och den väcker en hel del uppmärksamhet 1920. Den tredje vännen, Valentine Hightower, har en mycket mer lågmäld livsstil. Valentine är orolig. Han vet mycket väl vilka faror som lurar runt hörnet om en afroamerikan gör för mycket väsen av sig. Och Coe är fortfarande definitivt ett vitt samhälle. Valentine anser att det är bättre att ligga lågt och inte dra uppmärksamheten till sig. Han lever därför en mycket enkel, nästan blygsam livsstil tillsammans med sin hustru Jane och deras barn. De håller sig mestadels hemma för sig själva. Hösten 1920 är det val. Det är både presidentval och val till senaten. Presidentvalet närmar sig med stormsteg. Valet som ska hållas den 2 november 1920 står mellan den republikanske kandidaten Warren Harding och demokraternas kandidat James Cox. Warren Harding är en senator från Ohio och James Cox är Ohios guvernör. Det är alltså två personer från Ohio som ger upp om att bli president över hela USA. På den här tiden är det demokraterna som har makten i sydstaterna generellt. Demokraterna försöker behålla sitt grepp om makten i sydstaterna till varje pris. De inför nya lagar och metoder för att avsiktligt hindra afroamerikaner från att rösta. Det är alltså lite tvärtom mot vad ni hade väntat er om ni tänker på amerikansk politik idag. Republikanerna inleder tvärtemot en samlad insats för att få de afroamerikanska väljarna att gå till valurnorna. Republikanerna hoppas på att afroamerikanerna i södern ska rösta så mycket att demokraterna förlorar makten. Det är inte allt som påverkar valet. Det är nämligen så att valet 1920 är första gången som kvinnor får rösta i USA i presidentvalet. Det här inkluderar givetvis afroamerikanska kvinnor. I hela den amerikanska södern samarbetar republikanerna med afroamerikanska ledare. De gör allt för att locka fler afroamerikanska väljare till valurnorna. Ledarna sprider det republikanska budskapet, håller föreläsningar och uppmuntrar alla att faktiskt gå och rösta på valdagen. Vi ska inte gå in i det här avsnittet på hur det amerikanska presidentvalet fungerar, för som ni vet så är det ganska komplicerat, men det handlar om att vinna delstaten Florida. Och trots republikanernas insatser så ser delstaten Florida mycket lovande ut för demokraterna. För att det ska fortsätta se ut så tar demokraterna till nya metoder för att hindra afroamerikanerna från att rösta. Medborgarna i det afroamerikanska samhället är ändå hoppfulla. De kan få den första republikanen någonsin invald i Floridas senat också. Den republikanska kandidaten till senatsvalet är en mycket mäktig vit republikan, givetvis är han vit, och för detta domare. Han heter John Moses Cheney. Cheney driver en massiv kampanj för att vinna alla afroamerikanska röster i Florida och bli invald i senaten. Moose Norman och Julius Perry tycker givetvis att Cheney är en bra kandidat. Och de talar väl om honom och försöker få folk att rösta på Cheney i senatsvalet. Man ska alltså rösta på Warren Harding i presidentvalet och på Cheney i senatsvalet om man vill att afroamerikanerna ska få det bättre. Den 20 september 1920, cirka 6 veckor före valet, kommer ett brev till domare Cheney. Brevet kommer från Ku Klux Klan. I brevet står det, citat: "Sluta berätta för afroamerikanerna att de ska gå och rösta." Och lite senare i brevet står det, citat: "Vi kommer alltid att avnjuta vit makt i det här landet och den som lägger sig i det kommer att få ta konsekvenserna." Slutcitat. Domare Cheney låter sig inte skrämmas. Han fortsätter sin kampanj för att bli vald till senaten. Tidningarna i Florida i Orange County är på demokraternas sida. Tidningarnas rubriker skapar både rädsla och osäkerhet. Och det även hos invånarna i Ocoee, i centrum av Ocoee, där de vita bor. I tidningarna finns rubriker i stora bokstäver som lyder till exempel, citat: "Den afroamerikanska befolkningen tar över." Eller: "Demokratin invaderas av tjänstefolk och kockar." Slutcitat. De vita blir förstås rädda och osäkra. Och Ku Klux Klan vill göra någonting åt det här hotet. Klanen är beredd att göra det mesta för att behålla den vita och demokratiska dominansen i både den federala och delstatliga politiken. Det blir den 1 november 1920. Det är dagen före valet. Det är varmt och soligt i Ocoee. De två afroamerikanska kvarteren i Ocoee, det norra och södra samhället, fylls långsamt på med vitklädda klanmedlemmar. De bär sina långa vita rockar med tillhörande huvor, de bär på kors och de bildar stora grupper. Det är inte alla som bär huva. En del är enbart klädda i vita rockar och vissa är bara klädda i sina egna kläder. Klanen är i norra och södra samhället för att skrämma den afroamerikanska befolkningen så att de inte går och röstar. Klanens närvaro märks av. Människor blir rädda och de flesta håller sig inomhus. Klanen har megafoner och de ropar ut sina budskap, som till exempel, citat: "Inte en enda afroamerikan kommer att tillåtas att rösta imorgon." Och: "Röstar ni kommer det att få ödesdigra konsekvenser." Slutcitat. Det här spektaklet fortsätter långt in på natten. Det blir valdagens morgon, den 2 november 1920. Det fina vädret är borta, nu är det mulet. De människor som lyckades somna har sovit dåligt på grund av klanens högljudda närvaro. Den trötta atmosfären ligger kvar i luften även på morgonen, med en tung känsla av oro och hopplöshet. Till slut öppnar vallokalen. Många människor finns på plats. Val betyder ju fest. Färgglada banderoller pryder byggnaderna. Det spelas musik och skrattande människor fyller gatorna. De flesta av de människorna är vita. De få afroamerikaner som har vågat sig dit möts av ett kraftigt motstånd från vitklädda klanmedlemmar. De får inte vara kvar på platsen. Flera av dem släpas bokstavligen från platsen. En del får ta emot örfilar och många blir hotade till livet om de inte genast försvinner därifrån. De flesta afroamerikaner försöker inte ens gå dit. De är så pass rädda att de håller sig hemma. De tänker inte rösta. De tänker inte ens gå ut. Även valarbetarna blir hotade av klanen. De får veta att om de låter några afroamerikaner rösta, då kommer det att sluta illa. Vår huvudperson Julius Perry och hans vän Moose Norman är rädda. Men de tänker inte låta sig skrämmas bort av klanen. Julius och hans fru Estelle tar sig till vallokalen. Inga källor kan bekräfta om de faktiskt lyckades rösta den dagen. Men vi vet att både Julius och Estelle fanns på plats en liten stund. Moose Norman tar sig också till platsen, men han kommer inte i närheten av vallokalen. En samling vita män jagar iväg honom. Moose blir arg. På avstånd bevittnar han att enbart de vita släpps in i vallokalen. Efter att ha hindrats från att rösta tar sig Moose till den närliggande staden Orlando. Där försöker han få hjälp av domaren John Cheney, kandidaten till senatorsvalet. Domare Cheney blir oerhört upprörd över det Moose berättar. Han inser att det här är ett direkt hot mot demokratin. Han ska ha sagt, citat, "Det här är ju olagligt! Alla ska ha rätt att rösta!" Domare Cheney instruerar Moose att skriva ner namnen på alla de afroamerikaner som har nekat sina medborgerliga rättigheter. Han vill också ha namnen på alla de vita medborgare som har hindrat afroamerikaner från att komma in i vallokalen. Domare Cheney berättar för Moose att han tänker stämma countyt för den här allvarliga överträdelsen av den federala lagen. Moose blir glad igen. Domaren verkar veta vad han gör. I gott mod återvänder Moose till Okoes vallokal med sina instruktioner från domaren. Han återvänder inte ensam. Han har med sig en handfull afroamerikaner som tänker göra ett nytt försök att rösta. Det går inte alls bra. Moose Norman och de andra blir återigen avvisade. Moose höjer rösten och kräver att få veta vad de vita valarbetarna som försöker hindra honom från att rösta heter. Och till slut skriker han citat: "Vi kommer ändå att rösta! Vid Gud, vi kommer att rösta!" Moose har ett laddat gevär hängande över axeln. Han uppfattas därför som ett hot och övermannas. Handgemäng uppstår och med sitt eget vapen får Moose flera slag. Han får till slut hjälp att ta sig därifrån av sina vänner. På så sätt flyr han från platsen utan att ha fått rösta. Det är ilsken och upprörd stämning vid vallokalen. Grupper av klanmän samlas utanför de två livsmedelsbutikerna i Okoe när vallokalen stänger. En ledande klanmedlem är Sam Salisbury. Han är för detta polischef från Orlando. Klanen utser Sam Salisbury att organisera en lynchmobb. Hans uppdrag är att leta upp den uppenbara brottslingen Moose Norman och ställa honom inför rätta. Tanken är att om klanen inte statuerar exempel kommer fler afroamerikaner att göra som Moose, försöka rösta och försvåra deras arbete i framtiden. Det är nödvändigt, anser klanen, att straffa Moose. Han är ett direkt hot mot det vita monopolet på demokratin. Fler klanmedlemmar kommer till platsen och en större lynchmobb bildas. Klanen tågar fram och tillbaka på gatorna i Okoe. Till slut anser Salisbury att de är tillräckligt många. De är strax över 30 stycken i det här tillfället. Nu är de redo att leta upp brottslingen Moose Norman. Under tiden har Moose, ordentligt blåslagen, tagit sin tillflykt hem till Julius Perry. Familjen Perrys dörr står ju alltid öppen för människor i nöd. Julius släpper in sin vän i huset och Moose berättar för honom vad som har hänt. Moose är väldigt upprörd, men han är samtidigt lugn och samlad. De två vännerna inser att någonting hemskt är på gång. Att sätta sig emot klanen kommer att innebära problem. Julius blir orolig för sin vän och föreslår att Moose måste fly. I huset vid det här tillfället finns bara de två vännerna, Julius 19-åriga dotter Coretha och hans fru Estelle. Det är bara de som får höra Moes berättelse. Julius söner och två gårdskarlar arbetar i angränsande gårdsbyggnader. Och de får inte höra Moes berättelse. Moes lyssnar på sin vän. Han inser att han måste gömma sig och sätta sig i säkerhet. Han ger sig därför av från Perrys gård. Det gör inte Julius Perry. Han återgår istället till sina gårdssysslor. Klanen som nu är på jakt efter Moes beger sig först hem till Moes hus, men de inser snart att han inte är där. Klanen får in ett tips om att Moes kanske gömmer sig hemma hos Julius Perry. De beger sig därför av till familjen Perrys gård för att se efter om Moes är där. När de kommer fram till Perrys gård bankar Sam Salisbury hårt på ytterdörren och ropar att de ska öppna. Det är nu tidig kväll och det är fortfarande ljust ute. Julius tittar ut genom fönstret och inser allvaret. Han ser att det står väldigt många vitklädda män på hans tomt, både på framsidan och på baksidan. Nu är det sammanlagt 36 välbeväpnade klanmedlemmar runt huset. Julius ser att hela aktionen verkar väldigt genomtänkt och planerad. Han inser att han och hans familj är omringade. Och till slut öppnar han motvilligt dörren. När han öppnar dörren står hans dotter Coretha bakom honom. Sam Salisbury och klanmedlemmarna på framsidan granskar Julius uppifrån och ner. Salisbury säger till honom att han ska följa med dem. Julius Perry svarar lugnt, citat: "Visst boss, låt mig bara ta min rock först." Det får han inte göra. Då griper Salisbury tag i Julius Perry och börjar släppa ut honom. Men det var ett misstag. Coretha har nämligen beväpnat sig med familjens gevär som hängde innanför dörren. Hon trycker in gevärspipan i magen på Sam Salisbury och väser till honom att släppa hennes pappa. Salisbury försöker med sin fria arm putta bort gevärspipan. Men vapnet avfyras och skottet träffar Salisbury i högerarmen. Skrikande av smärta släpper Salisbury taget om Julius Perry och kryper kvidande iväg från dörren. Julius slår igen dörren och reglar den. Familjen Perry barrikaderar sig i huset och låser alla dörrar. Utanför är klanen vansinnig av ilska. Ett fullständigt kaos uppstår. Folk skriker. Någon skjuter ett skott. Klanen besvarar elden, även om det första skottet säkert kom från klanen. De skjuter mot allt som rör sig in i huset. Men familjen Perry skjuter tillbaka. Kulor viner genom luften, går genom både husfasaden, fönstren och parkerade bilar. Två klanmedlemmar, Elmer McDaniels och Leo Borgard, försöker ta sig in i huset genom att sparka in en bakdörr. Där står Coretha och öppnar eld mot männen. Både Elmer McDaniels och Leo Borgard träffas av Corethas kulor och avlider på platsen. Även Coretha träffas av ett skott i armen, men skadan är inte livshotande. Klanen har svårt att bedöma hur många människor som egentligen är inne i huset. De överskattar förmodligen grovt familjen Perrys antal. Vi vet ju att det bara är 3 personer i huset och att det är 36 klanmedlemmar. Nej, nu är det 34 eftersom Coretha dödade 2. Klanen blir övertygad om att det finns en mycket stor grupp beväpnade människor inne i huset. De bestämmer sig därför för att dra sig tillbaka. De är alltså 34 personer mot 3, men de drar sig tillbaka. 6 av klanmedlemmarna är dessutom skadade och 2 är alltså döda. Klanen begär förstärkning från klanmedlemmar i närliggande städer. För att inte lida ytterligare förluster drar sig klanen tillbaka helt från Perrygården och in mot Okoe. Familjen Perry ser det möjligt att fly när klanen plötsligt försvinner. Julius söner och drängar som har sett allt från ladan stannar kvar där. De har inga vapen och de vågade inte ingripa under skottlossningen. Deras enda alternativ blev att gömma sig i ladan och bevittna det hela. Dottern Coretha stannar kvar i huset och ser över sin skadade arm. Julius, som också har blivit skjuten i armen under skottlossningen, är så pass skadad att han måste ta hjälp av sin fru istället. De båda kan därför inte ta sig särskilt långt. De gömmer sig i ett sockerrörsfält i närheten av gården. Vid midnatt mellan den 2 och 3 november 1920 fylls gatorna av Cowie av ett 50-tal fordon. Fordonen är fulla med uppretade klanmedlemmar från närliggande samhällen. Lynchmobbens närvaro tömmer gatorna på människor. Skräckslagna afroamerikanska familjer låser in sig i sina hem. När Sam Salisbury är nöjd med sin förstärkning har han total tillgång till cirka 100 beväpnade män. Nu är klanen redo att ta sig an horden av afroamerikaner som uppehåller sig i familjen Perrys hus.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
De tror alltså att det är jättemånga i huset, men det är bara Coretha kvar. Hela klankaravanen ber sig tillbaka till familjen Perrys gård. Väl där hittar de till sin stora förvåning bara Coretha. Klanen börjar söka efter Julius Perry och alla andra som var i huset tidigare och sköt så mycket. Efter ett intensivt sökande hittar de till slut paret Perry i sockerrörsfältet. Julius Perry grips av polisen. Estelle och hennes barn omhändertas av myndigheterna. Det kan inte ha varit vad klanen riktigt hade tänkt sig, med tanke på vad de kommer göra nu. Enligt vissa källor förs Julius först till sjukhuset för omplåstring och sedan vidare till häktet. Andra källor uppger att Julius Perry togs till häktet direkt. I vilket fall hamnade Julius i häktet. Klanen är inte nöjda med det. Här måste man ju fråga sig varför lynchmobben inte behöll Julius Perry. En tanke är att polisen som var hårt infiltrerad av klanen inte kunde gripa någon i klanen för det de höll på med. Men de kunde gripa Julius Perry. Vid klockan 03.30 den 3 november angriper lynchmobben häktet. Någonstans runt 100 man bryter sig in i häktet i Orlando. De är ute efter Julius Perry. Sheriffen Frank Gordon är i tjänst. Han övermannas och tvingas lämna ifrån sig sina nycklar. Sam Salisbury tar nycklarna till Julius cell och klanen slösar ingen som helst tid. De binder fast Julius som redan är svårt skadad bakom en bil och sen släpar de honom bakom bilen genom gatan i Orlando. Färden går till Orlando Country Club som ligger nära domare Cheneys hem. När de kommer fram till countryklubben är Julius fortfarande vid liv, men hans kropp är ordentligt sargad. En countryklubb är en privatägd klubb, ofta med medlemskap. Klubbarna kan erbjuda olika sporter som till exempel golf och har ofta restaurang och underhållning. Julius är vid det här laget döende, men klanen hänger honom i en telefonstolpe längs motorvägen. När Julius hänger där från stolpen riktar klanen sina vapen mot honom och skjuter på honom. Det är alltså precis det lynchmobben gjorde i avsnitten om USAs värsta lynchning. Julius Perrys kropp fylls av kulor. Många källor anger att skotten är den faktiska dödsorsaken. Julius får hänga kvar i stolpen som en varning till Cheney och afroamerikanerna. En handskriven lapp som säger citat: "Det här är vad vi gör med N-ordet som försöker rösta", slutcitat, lämnas också kvar på platsen. Några timmar senare börjar ljusna. Mobben lämnar Orlando och styr sina fordon tillbaka mot Ocoee i full fart. Där riktar de sitt nu brinnande hat mot ett av de afroamerikanska kvarteren, det norra samhället. Lynchmobben börjar bränna ner allt som kommer i deras väg. Afroamerikanerna i norra samhället tvingas se kyrkan brinna ner och sen ser de sina hem och sina livsverk gå upp i rök. Klanmedlemmarna är helt besinningslösa. De avfyrar sina vapen, de bär på brinnande facklor och de skriker att, citat, "alla afroamerikaner måste lämna Ocoee omedelbart och kom inte tillbaka", slutcitat. De flesta afroamerikaner flyr för sina liv från det norra samhället. Flera av dem tar sin tillflykt till den omgivande landsbygden, medan vissa tvingas fly, ofta med sina barn, genom träsken. Där lurar andra faror. Det finns gott om både alligatorer och giftiga ormar i Florida. Några familjer väljer att gömma sig i sina hem eller lador. De ber till högre makter att de inte ska bli innebrända. Klanen skjuter på alla som lämnar sina brinnande hus. Detta leder till flera fall där människor tvingas fatta beslut om de och deras familj ska brinna inne eller skjutas ihjäl. Klanen tänder eld på hela norra kvarteret. Alla som nu försöker fly i lågorna skjuts ner. Hela familjer, män, kvinnor, gamla och barn. Alla. Ingen skonas. Vi har några exempel på massaken av det norra samhället. Roosevelt Barton var en av Julius arbetare som fortfarande gömde sig i familjen Perrys lada. Klanen listade ut att han var där och försökte jaga ut honom från ladan genom att tända eld på byggnaden. När det blev för varmt sprang Barton ut från den övertända ladan och sköts omedelbart ihjäl av väntande klanmedlemmar. En snickare vid namn Langmaid fångades in av klanen, blev fasthållen på marken. Langmaid kastrerades levande. Maggie Glenlack, som var en äldre kvinna, och hennes gravida dotter fruktar för sina liv och gömmer sig i sitt hem. Deras kroppar påträffas senare under de förkolnade resterna av hemmet. När Julius Perrys kropp upptäcks senare samma dag, fortfarande den 3 november, hänger kroppen fortfarande kvar i telefonstolpen nära domare Cheneys bostad. En afroamerikansk begravningsentreprenör vid namn Edward Stone beslutar sig för att ta hand om Julius kropp. Han tänker inte låta Julius hänga där som klanens varning till afroamerikanerna. Edward skär ner Julius från stolpen definitivt helt emot klanens vilja. Senare får han flera allvarliga hot. Ett av hoten lyder, citat: "Om du någonsin tar ner en ko till som hederliga vita medborgare har hängt upp, då kommer vi att göra samma sak mot dig." Slut citat. En fotograf hinner ta bilder av Julius innan han plockas ner. Fotografen säljer sedan fotografierna för 25 cent styck, vilket motsvarar ungefär 37 kronor idag. Flera butiker i Ocoee placerar de här fotona i sina skyltfönster för allmän beskådan. Julius Perry förs av Edward till Grenwoods kyrkogård söder om Orlando. Där begravdes han i den afroamerikanska delen av kyrkogården, för den var förstås segregerad, i en omärkt grav. Det här är inte över, inte på långa vägar. Kalabaliken pågår fortfarande i Ocoee. Ett par stycken individer i norra samhället tänker inte ge upp allt de äger. De bestämmer sig för att slåss. De afroamerikanska männen som vill slåss är alldeles för få jämfört med klanen. Flera av dem är redan allvarligt skadade och de har inte samma beväpning som sina motståndare. Klanen visar ingen som helst barmhärtighet. Under hela dagen den 3 november och in på natten till den 4 november terroriserar Ku Klux Klan det norra samhället. Eller åtminstone det som finns kvar av det. De 22 hem som fanns i det norra samhället har nu bränts ner till grunden. Det var bara en enda byggnad som klarade sig. Det var inte kyrkan, den har redan brunnit ner. Det var en skola. Skolan lämnades i fred bara för att den ägdes av countyt. På morgonen den 4 november går solen upp och kastar sitt ljus över det nedbrända norra samhället. Klanen är nu klar med det norra samhället och nu förflyttar de sig söderut. När de kommer till det södra samhället börjar de med att bränna ner baptistkyrkan. Därefter får det södra samhällets afroamerikaner ett ultimatum av Sam Salisbury. Ultimatumet lyder, citat: "Överlåt all din egendom och lämna Ocoee för alltid. Annars drabbas du och din familj av samma öde som invånarna i det norra samhället." Slut citat. De som bor i det södra samhället vet mycket väl vad som har hänt i det norra. De har sett vänner och släktingar bli beskjutna och innebrända. De vågar inte göra någonting annat än det klanen säger åt dem att göra. Det södra samhället blir utöver den nedbrunna kyrkan skonat. Afroamerikanerna ger upp och lämnar sina hem. Totalt flyr cirka 400 människor från Ocoee. Under den följande veckan har klanen beväpnade trupper utplacerade både i och utanför Ocoee. Ingen får komma in eller ut ur staden utan tillstånd. Klanen bevakar alla vägar in för att förhindra att några afroamerikaner kommer tillbaka. Sedan påpekar en vit person i Ocoee en konsekvens av massmordet. Nu står ju alla jordbruk i staden helt utan arbetskraft. Majoriteten av de anställda var afroamerikaner och nu är de borta. Vem ska ta hand om skörden av citrusfrukter? De vita inser att de måste skörda frukterna själva. Och det är ju jobbigt. Massmordet som började lite långsamt den 1 november eskalerade för varje dag och avslutades alltså till slut i gryningen den 4 november. Det var många som miste allt under de här 3 dagarna. Både sina anhöriga och sina hem och i vissa fall sina liv. Antalet döda är mycket omtvistat. Olika källor uppger allt från 35 till 100. Men det verkar landa på någon slags kompromiss på 60 döda. Det totala antalet döda brukar ofta uppges som 62. Det tolkas då som 60 afroamerikaner och de 2 vita männen som Coretha sköt ihjäl. Det är fullständigt okänt hur många afroamerikaner som skadades i attacken. Massmordet får stor uppmärksamhet i tidningarna. Flera artiklar publiceras i tidningen Orlando Sentinel under dagarna som följer. Långt norrut, i Boston, i Massachusetts, håller National Equal Rights League ett möte den 5 november med anledning av oroligheterna i Ocoee. Organisationen är den äldsta rikstäckande människorättsorganisationen i USA. Efter mötet får justitiedepartementet uppdraget att utreda Okoes valdistrikt. Utredningen sker från den 18 till den 29 november. Den bygger bland annat på förhör av medborgarna i Okoe. Här måste man observera att justitiedepartementets utredning alltså inte rör massmordet. Den tillsattes enbart för att avgöra om det förekom något valfusk. Efter genomgång och räkning av röster visar utredningen 114 personer gick och röstade i Okoe-distriktet. Bland dem fanns det 27 afroamerikanska väljare enligt orangeobserver.com. Resultatet av utredningen är ett brev som är undertecknat av tre framstående medborgare i Okoe, alla vita. I brevet berättar undertecknaren att Mose Norman och Julius Perry är bråkmakare. Brevet samt rösträkningen är det enda resultatet från utredningen. Justitiedepartementet ansåg att det var fullständigt tillräckligt. En åtalsjury tillsätts för att utreda massmordet. Orange County Grand Jury träffas också i november. De förhör de vita männen som deltog i massmordet. Åtalsjuryn kommer fram till följande citat. Vi hittar inga bevis mot någon eller någon grupp av personer om vilka som har begått mord. Slut citat. Ingen enda människa blir åtalad för något som helst brott. Flera medlemmar i åtalsjuryn var också klanmedlemmar. Sheriffen och hans vicesheriffer var samtliga klanmedlemmar. Estelle Perry, Julius fru och hennes barn skickas till Tampa av myndigheterna. Estelle och Coretha får behandling på sjukhuset i Tampa för sina skador. Efter ett par dagar skickas familjen vidare till Hillsborough Countys fängelse i Tampa. De skickas inte dit som fångar, utan för att få skydd från klanen. Myndigheterna bedömer att klanens hot mot familjen kvarstår och gör det under lång tid. Det finns källor som uppger att klanen dyker upp vid fängelset för att få ut familjen, men att de avvisas av myndigheterna. Familjen Perry får rådet att inte återvända till Okoe. Det finns definitivt farhågor om nya oroligheter om de gör det. Myndigheterna ger dem därför rådet att stanna kvar i Tampa. Ingen i familjen Perry åtalas heller. Coretha åtalas inte för de två vita män som hon sköt ihjäl. Familjen släpps från fängelset 27 dagar efter valet. Det är då den 29 november 1920. Den hemska händelsen är inte över för familjen Perry. Nu väntar en ny kamp. Varken Estelle eller barnen får ärva Julius Perrys egendomar. Hanteringen av dödsboet ska skötas av en vit man i Okoe som heter Bluford Sim. Bluford är en av de allra första bosättarna i Okoe. Han är väldigt gammal. Han är över 80 år. Det är oklart hur Bluford kom över familjen Perrys fastighet, men han lägger ut en annons i tidningen Orlando Sentinel ganska snabbt. I annonsen kan man läsa att han säljer fastigheten som har tillhört en citat afroamerikan som han lämnat Okoe. Slut citat. Bluefords annons är inte den enda. Inom 2 veckor finns det tidningsannonser i både Orlando och Miami. I annonserna står det att flera fastigheter och mark som har tillhört afroamerikaner säljs på grund av att deras ägare har flyttat. Så småningom tar Bluefords svärdotter Eva Sims över administrering och hantering av de övriga afroamerikanska egendomarna som ska säljas. Bluford orkade helt enkelt inte. Han är då över 85 år gammal. Warren Harding, republikanen, vann presidentvalet med 404 elektorsröster mot 127. Han förlorade dock valet i Florida mot den demokratiska kandidaten James Cox och hans vicepresidentkandidat Franklin Delano Roosevelt. Domare Cheney förlorade senatorsvalet. Han blev aldrig senator. Han drev istället en advokatbyrå i Orlando fram till 1922, alltså bara mindre än 2 år. Cheney avled den 2 juni 1922 i Orlando, 63 år gammal. Familjen Perry tillbringade nästan 12 år med marktvister och stämningar för att få tillbaka sin mark. Den 7 mars 1932 fick 7 av Julius Perrys släktingar $126 var för det de hade förlorat. Det motsvarar ungefär 36 000 kronor idag per person. Det var ersättningen de fick för Julius död, sina hem, sina ägodelar och all mark. Julius Perrys familj lämnade även in en stämningsansökan. Domstolen beordrade Estelle att tillhandahålla en fullständig fastighetsredovisning, men det gjorde hon aldrig. Moose Norman lyckades komma undan klanen på valdagen. Han flydde till vänner som bodde i staderna Apopka och Stuckey, som också ligger i Orange County. Efter att han hade hört vad som hade hänt lämnade han Florida för alltid och han kom aldrig tillbaka. Han flyttade till New York City och där levde han resten av sitt liv fram till sin död 1949. Klanen hade lyckats utplåna den afroamerikanska närvaron i Ocoee. Ocoee var efter massmordet en i princip helt vit stad. Ända fram till 1959 satt en skylt vid stadsgränsen där det stod, citat, "Hundar och N-ordet är inte välkomna här", slut citat. Situationen med noll afroamerikanska invånare i Ocoee levde vidare i 60 år. Inte en enda afroamerikan vågade bo i staden under all den tiden. Det var först 1980 som Ocoee så smått började befolkas med afroamerikanska invånare igen. Coretha fick flera år efter massakern frågan om hon någonsin hade varit tillbaka i Ocoee. Hon svarade då, citat, "Nej, herregud. Jag vill aldrig se det där stället igen. Inte ens på en karta." Slut citat. Coretha Perry, gift Caldwell, avled 1990. Hon blev 92 år gammal. Familjen Hightower flyttade till Fort Lauderdale efter massmordet. Det gick 82 år innan Julius Perry fick en gravsten. West Orange Reconciliation Task Force är en organisation vars främsta mål är att arbeta mot diskriminering baserad på etnicitet och ursprung. Organisationen ville hedra Julius minne och betalade därför för stenen 2002. Idag är Ocoee en modern stad med cirka 40 000 invånare, varav ungefär 15% utgörs av afroamerikaner. Den 21 juni 2019 placerades ett minnesmärke ut för att hedra Julius Perry och alla andra som dödades i massmordet. Minnesmärket finns att beskåda på Heritage Square utanför Historiska museet i Orlando. På museet kan man även se det fullständiga hotbrevet som klanen skickade till domare Cheney. Museet arbetade under 2017-2020 med att djupdyka i Ocoee-massaken. 2020 öppnade de en väldigt omfattande utställning kring massmordet med anledning av 100-årsdagen. Pam Schwartz är en av museets historiker. Hon berättar att det finns flera olika versioner av vad som egentligen hände den dagen. Museets historiker har tillbringat oändligt med tid med att få information bekräftad. De har gått igenom folkregistren, fastighetsregistren och ett antal andra officiella dokument. En interaktiv karta i utställningen visar all mark som ägdes av afroamerikaner i Ocoee före och efter massakern. Det finns inga källor som säger att någon annan afroamerikansk familj någonsin kompenserades för sin förlorade egendom. Museet bedömer att de fastigheterna och marken som ägdes av afroamerikanerna idag skulle ha värt över $9 miljoner, alltså ungefär 80 miljoner svenska kronor. Pam Schwartz säger också att den mest alarmerande lärdomen från det här projektet var bristen på rättvisa. Hon påpekar att ingen någonsin dömdes för massmordet. Hon säger, citat, Ett helt samhälle brann ner till grunden. Människor mördades, men ingen ställdes till svars för det. Slutcitat. Pam Schwartz berättar också att Julius Perrys död i Sam Salisburys och klanens våld har stora paralleller med George Floyds död 2020 i de vita polismännens våld. Folk som känner till historien om Okoye kopplar ihop Julius Perry och George Floyd. Kampen som utspelar sig i nutid, som till exempel Black Lives Matter-rörelsen, visar enligt Pam Schwartz exakt samma kamp som utkämpades för 100 år sedan. Massmordet i Okoye är en bild av den historia som vi för närvarande lever i, avslutar Schwartz. Under en av de många protester som hölls 2020 efter George Floyds död tog en fotograf en bild. På bilden kan man se en ung afroamerikansk man som håller upp ett handskrivet plakat. På plakatet står det Julius Perry och Okoye, Florida, 1920. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Detta är Camilla Söderlunds debutmanus i Massmördarpodden. Tack till Camilla för manuset. Camilla har skrivit manus till flera av mina andra poddar, till exempel Seriemördarpodden. Men där har vi inte hunnit publicera någonting än. Tyckte ni om det här avsnittet? Kommer det fler att lyssna på framöver? Tack också till Emil Drugge som har gjort ljudet till det här avsnittet. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.